Ja, men vi pratade om det innan jag är lite nervös, du var lite nervös.
Ja, nu är jag inte det minsta.
Men
lite innan. Och, men mest nyfiken.
Ja, jag också. Nej, men jag är så glad att vi egentligen fick till det här. Du är ju en väldigt spännande och modig person.
Ja, lite grann.
Jag skulle inte säga lite, men
jag är jätteglad att jag får vara den jag är och att jag har haft de här utmaningarna i livet som har pushat mig att göra saker som jag var väldigt rädd för att göra, ska jag säga, på den tiden när det började alltihopa. Man förstår att man ska använda de här kunskaperna som jag har införskaffat genom min utbildning, den här gedigna utbildningen som gjorde mig till doktor i medicinsk genetik, men som också gjorde mig väldigt sjuk, hela den resan. Det var ju en väldigt tuff resa som sagt, jag blev väldigt sjuk av det och jobbade med mycket toxiska ämnen, neurotoxiner och carcinogener och såna här saker i mitt forskningsarbete, mycket strålning och sånt. Men det var någon sorts offra mig på vetenskapens altare för att lösa cancerns gåta och alla möjliga såna här grejer. Och det var ju redan gjort, det hade ju kineserna gjort för många tusen år sedan, så visste de ju. Men likadant i indiska traditionella medicinsystemet, de visste ju också. Så kommer vi med våra 200 år gammalt läkeparadigm med den allopatiska medicinen och tror att vi ska komma på saker som urbefolkningarna har vetat hela tiden.
Men jag menar, det visste du inte då?
Nej. Nej, det fanns ju ingenting sånt i Sverige.
Nej.
Men det är ju otroligt spännande att få vara i ett land som Sverige som sticker ut så mycket som det gör. Speciellt i dessa dagar. Och det har alltid gjort. Och på sätt som vi inte hade en aning om då. Men nu börjar det ju visa sig.
Men när började du ana i allt det här? Jag tänker så här, du dedikerade ditt liv till det här. Men när började du känna att det kanske inte var helt rätt allting? Eller inte stod rätt till?
Min första stora upplevelse av att det fanns någonting annat än det, den här världen, den här svenska världen, och väldigt styrt och reglerat och segregerat. Att det var på något annat sätt var när min dotter föddes. När jag höll henne i mina armar första gången så kände jag, men oj, det finns ju en mening med mitt liv. Så det var som första känslan av att wow, jag har någonting att göra här. Helt plötsligt fanns det ett riktigt syfte när hon föddes. Men det var ju innan jag kom in i forskningsvärlden. Så. Men den nästa steg var ju när det började pratas om att hon skulle vaccineras. Och jag bara kände någon motstånd så där, att det är något som inte stämmer här till mig. Och så gick jag till vad heter det, BVC i Uppsala, där vi bodde då. Och det bara kändes så fel. Jag gillar inte att få sprutor själv. Eller, och har väl aldrig gjort det, men jag har tagit mycket mer vacciner än vad de flesta har gjort, eftersom jag reste tidigt och tog alla resevacciner för att åka till Thailand. Jag var ju tvungen att ta resvacciner på den tiden. Och jag blev jättesjuk av det. Så där gick min hälsa rakt ut för. Det var visserligen inte så bra innan heller. Men just det där att inse att här är min lilla, oskuldsfulla, rena dotter. Och de ska sticka sprutor i henne med några konstiga ämnen i som jag inte ens vet vad det är. Så jag hade ingen aning om det. Så hon fick första sprutan. Nu kommer jag inte ihåg hur allmänna vaccinationsprogrammet ser ut, men det var någon av de här DPT eller NPR. Jag har ju föreläst om det här, men jag har lagt det så långt bakom mig nu. Men hon blev jättesjuk. Hon fick krupp, det blev ambulansfärd in till Akademiska sjukhuset i Uppsala, och jag gjorde väl inte riktigt anknytningen då, men det var ändå hela upplevelsen av att vara på BVC, och var bland en massa sjuka barn, snoriga barn och ganska irriterade sköterskor som var där och var bara, nej, det var något som var fel. Sen inte så långt efter det så flyttade ju vi till till New Mexico. Jag fick en efter jag hade disputerat då 93, så flyttade vi iväg till New Mexico och där var det ju en helt annan värld som öppnade sig.
Mm.
Där hittade jag min själsfamilj.
Mm.
Där hittade jag folk som hemundervisade.
Mm.
Och som absolut inte var intresserade av några vacciner, och de åt bra och de hade roligt och de var vänliga och de öppnade upp famnen för mig på ett sätt som jag aldrig hade upplevt i Sverige. Det var ju mycket New Agents mecka där i Albuquerque, där vi bodde, högplatåöken, sol 357 dagar om året eller mer.
Mm.
Så det var en helt annan värld som öppnade sig i och med att vi åkte dit, och jag påbörjade min postdoc där, fortsatte jobba med humana papillomvirus och deras anknytning till livmoderhalscancer. Och det var ju återigen då den här anknytningen till cancer som gör att det var intressant ur ekonomiskt hänseende att jobba med det här. För det är ju egentligen inte så många som vill satsa på att liksom bara titta på ett virus eller vad viruset gör, vilket ju var mitt intresse. Jag tyckte det var spännande att slå ut gener i viruset och se hur det fungerar och den här genetiska kontrollen av viruset. Men ja, som vi pratade om tidigare då, att man får ju inte, eller i den världen så finns det inte pengar för att som jag ville göra orkidéer vackrare genom att hålla på med genetik eller liksom roliga saker. Så genetik är jättespännande och vi kan göra väldigt mycket. Jag var såhär, ja men hur kan vi göra saker vackrare och bättre dofter och sånt där liksom. Det tänkte jag på. Men det fanns inte pengar i det då.
Mm.
Och den institutionen jag var på, där var det ju vi hade ju mycket pengar från Wallenberg och från Anders Wall.
Mm.
Och det var alltid där, släng in ordet cancer så mycket du kan i ansökningarna, då kommer pengarna.
Mm.
Så, och jag har aldrig varit intresserad, som jag sa, jag har aldrig varit intresserad av vare sig sjukdom eller allra minst cancer, utan jag vill ju forska på det som är friskt. Men pengarna fanns inte där då.
Mm.
Idag är vi betydligt smartare på det sättet och vi har vänt om och tänker på andra sätt. Så det är ju det är ju underbart att se den här utvecklingen, hur vi har gått ifrån det till något helt annat. Men ja, som du sa, var började? Med min dotter. Det var, var hon på något sätt som kom in och när jag tittade in i hennes ögon första gången och sådär, då wow. Det var, hon ska inte behöva utsättas för de här sakerna som jag har utsatts för i det svenska samhället, som var väldigt socialdemokratiska samhället som jag växte upp i. Alla skulle vara lika på något sätt. Och jag har alltid varit väldigt, som barn, väldigt tyst och väldigt reserverad och blyg, livrädd för folk. Men när du är tyst så lär du dig mycket. Då lyssnar man. Så det gick ju in väldigt mycket och snappade upp överallt. Jag sa nästan aldrig någonting, utan jag bara lyssnade och fick ju självklart då högsta betygen på alla prov och sånt. Så. Men fick ju inte den stimulans jag behövde alls. Och det var ju ofta repetitivt i skolan att man skulle hålla på. Man fick inte sticka ut. Liksom. Man fick inte vara bra. Utan alla skulle klippas ner som en gräsmatta. Typ. Alla ska vara...
Men det sticker ju ut i Sverige här. Alltså så här, ja, men ingen får ju vara för bra. Nej, för mycket.
Ja, eller, ja. Det kanske är så fortfarande, jag vet inte. Men så var det ju väldigt mycket i skolan. Och vi har den här jantelagen som vi har haft. Det är en intressant miljö att växa upp i. Att det är kollektivet eller det är gruppen som är avgörande. Mm. Att det är viktigt med gruppen. Och det är nog fint det också.
Mm.
Att vi går framåt tillsammans allihopa i Sverige.
Mm.
I USA då, som när vi flyttade till New Mexico och bodde i USA i 10 år blev det där. Då var det ju något helt annat. För amerikanerna är ju verkligen, ja det är klart du ska göra det är jättebra. Och så där är ju mycket mer... mycket mer extremer, och där är ju människor uppmuntrade att vara sig själva. Så det kändes ju fantastiskt för mig att komma dit. Var dig själv, lev ut och Och ja, det var en väldigt accepterande miljö och positiv miljö, rolig miljö. Och just det här att människor är så olika och att det är det som är grejen. Stick ut, var dig själv. Mm. Så.
Mm.
Så 10 år där omformade ju mig jättemycket och tog bort mycket av det här svenska. Och har tillåtit mig att vara mig själv.
Mm.
Och sen när man kommer tillbaka till Sverige så blir ju folk väldigt undrande. Och så här. Ja, jag kom tillbaka som indian. Och New Mexico är indianer och cowboys på riktigt.
Mm.
Och sen New Age ändå, när jag kom tillbaka hit, då hade jag ju också, jag drabbades ju av en massa sjukdomar på vägen.
Mm.
Eftersom mitt tänk var så, jag hade ett ganska negativt mindset.
Mm.
Och väldigt mycket rädsla. Så att man kan säga egentligen mitt liv har handlat om att gå från djupaste, djupaste rädsla till kärlek.
Mm.
Och villkorslös kärlek. Och ja, det är ett uppvaknande från rädsla, separation till kärlek och enhet. Och,
Nej, men jag blir ändå nyfiken, för någonstans där under tiden, tänker jag, i New Mexico. Mm. Så måste du, för du fortsätter att jobba med det här...
Papillomvirus. Vårtvirus. Vårtvirus. Och deras association då med livmoderhalscancer. Men det handlar ju inte om att de orsakar det, utan det är ju att papillomvirus är otroligt vanliga virus. De finns överallt. Och de finns hos så gott som alla, alla däggdjur finns de också. De är väldigt specifika för sin art, och de är också väldigt specifika för olika vävnader. Så det finns ju alltså hundratals olika sorters papillomvirus och subtyper av papillomvirus. Och de som ger vårtor på händerna till exempel, fingrarna, de ger ju inte könsvårtor eller kondylom, utan det är olika sorter som sitter på olika ställen på kroppen. Så, så de har ju utvecklat sig, eller evolverat tillsammans med art och tillsammans med vävnader. Så de är jättevanliga. Och bara om du tittar på de som man ser i de som är sexuellt då, överförda då. Det finns ju en massa olika typer där också. Och det är ungefär samma frekvens av de olika typerna, oavsett om du är frisk eller om du har cancer, livmoderhalscancer. Så och jag såg inte något samband mellan de här sakerna. Att vi kan se att papillomvirus ger vårtor, det är ju benigna tumörer. Men att sen säga steget ut att de ger cancer, jag kunde inte vara med på det. Och när WHO kom ut 1996 och berättade om att det var så, liksom, då kände jag så här, nej.
Okay.
För skulle det vara sant att det var så,
då
skulle ju alla som har HPV-16 till exempel, som är en av de vanligaste typerna, skulle ju alla de få cancer, livmoderhalscancer. Men de allra flesta som har HPV-16 i sin kropp, och som man ser vid cellprovtagningar och sånt, de har ju inte cancer. Så.
Det var ju egentligen inte vad jag hade tänkt. Men då kan jag inte låta bli att fråga om det här vaccinet då, som man ger till alla stackars flickor och även nu pojkar. För det måste ju varit någonting som hänger ihop med den forskningen du höll på med.
Ja, det var ju
den tanken. Här Gardasil.
Ja. Jo, det var ju tanken i det labbet som jag kom till. Och det här är ju, det är ju spännande det här, att titta tillbaka på de här sakerna. Nu har ju inte jag varit ute och pratat om vacciner på lång tid. För jag kände att jag höll på 10 år med det. Jag kände att jag hade gjort min grej. Och det är många som har tagit över som är fantastiskt duktiga. Och som för de här insikterna vidare. Men, tanken var i det labbet där jag var att vi skulle ta fram ett vaccin mot papillomvirus. Då. Och det skulle ju då innebära historiens första vaccin mot cancer. Eftersom WHO hade sagt att det fanns
ett samband.
Ja, eller att de sa att papillomvirus orsakar livmoderhalscancer. Och du kan ju tänka dig vilka pengar det finns i det, liksom, första cancervaccinet. Så det var det som vi jobbade på. Jag jobbade faktiskt inte på det. Jag sa att nej, jag vill inte vara med på det här. Jag höll på med att typa papillomvirus som vi fick från olika prover, cellprovtagningar av kvinnor världen över. Så vi fick ju in en massa sådana. Och det var ju jättespännande att titta nya typer av virus. Och och nya subtyper och sånt där. Så jag tog också fram jag utvecklade PCR-metoden som ju har använts nu för...
Så du har varit med på den?
Ja, ja. Jag har publicerat papper, eller ja, publikationer då, om ett utvecklande av PCR-metoden. Så jag har träffat Carey Mullis också, han som fick Nobelpris för PCR-metoden.
Okay.
Ja, superhäftig människa. Han var ju hälsade på vår institution på medicinsk genetik i Uppsala då, när han skulle ta emot sitt Nobelpris.
Mm.
Och han är ju helt underbar. Jag vet inte om du har tittat på filmer med honom. En fantastisk människa som... Och han säger ju det också öppet i sina filmer. Vi kan inte säga bara för att vi har ett virus här så blir det en sjukdom. Och jag tror inte på det heller, utan virus är någonting helt annat i min värld. Och de hjälper oss att överföra...
Men ni är ju flera forskare och flera som man jobbar med som säger samma sak.
Ja, ja, ja. Men det är faktiskt sant.
Men era röster försvinner ju liksom i sorlet av första sidor liksom,
ja,
som säger annat.
Ja, men det finns ju en värld som är intresserad av att hålla människor i rädsla.
Mm.
Därför att det finns pengar att göra på det.
Mm.
Men sen har det ju, när man börjar se igenom det här och börjar vakna upp lite grann, vilket ju massor med människor gör nu. Och det är ju väldigt spännande. Så jag var ju ensam av 2009 då, när svininfluensavaccinet kom. Jag var ju nästan den enda i Sverige då som sa någonting emot det. Jag var ute och föreläste då. Det var lite senare för att börja föreläsa. Men jag skrev på Facebook och det var ju, alla tyckte ju, vad håller du på med? Liksom.
Mm.
Vi höll ju på där med Gardasil och de här sakerna.
Mm.
Och att jag var i ett av labben som min handledare där, hon är ju den grupp som har patent på det här.
Mm.
Så hon riks med troll liksom, på pengar. Men jag vet inte hur man sover på nätterna när man tar fram en sån här produkt. Liksom, som är...
Mm.
Ja. Fast å andra sidan, vi har alla ett syfte. Allting händer i Guds hage av en specifik anledning.
Mm.
Jag tänkte på det när ni kom också, att vi pratar ju om ascension och upphöjelse eller uppstigning.
Mm.
Och att bli mer och mer medveten om saker. Men det finns ju också en annan väg. Det finns de som ska ha descension, de som ska gå ner för att få uppleva det.
Mm.
Och det var ju vad jag gjorde i och med min utbildning på institutionen för medicinsk genetik. Det var ju att sänka mig ner i allt mer reduktionism och minimalism och där man separerar själen från det materiella, som Descartes eller Cartesius. Det var ju då man skilde de här två åt.
Mm.
Och att få uppleva den materiella världen ner på den mikronivå som jag jobbade, var ju fantastiskt. Alltså, att få klippa och klistra gener, genslöjd säger norrmännen, tror jag.
Mm.
Var ju, wow, vilken ynnest att få göra det. Jag har ju fått en av världens dyrbaraste utbildningar. Så jag är så tacksam för det. Mm. Även om det var en dålig, jobbig, svår, emotionell värld att vara i.
Mm.
Så var det ju ändå alltså, vilken gåva att få kunna jobba med celler och jobba med mikrobiologi och lära sig om hur bakterier fungerar och hur virus fungerar och alla de här sakerna, det har ju jag otroligt stor nytta av idag.
Mm.
Jag vet ju att vi har ett mikrobiom i våran kropp. Det är kanske 2 kilo av mikrober som är på utsidan av kroppen och på insidan av kroppen.
Mm.
Och har du inte ett bra mikrobiom, alltså en värld av mikrober i din kropp, så fungerar ju ingenting.
Mm.
Och det där visste ju inte jag någonting om. Så de här sakerna har jag fått lära mig nu. Och min grundutbildning är mikrobiologi då. Mikrobiologi och molekylärbiologi. Och sen så fortsatte jag ju med min doktorsutbildning som forskarstuderande. Mm. Just med att specialisera mig på papillomvirus och livmoderhalscancer då. Men som jag egentligen inte alls är intresserad av. Det var som jag sa. Utan det är viruset och virusets funktioner. Hur det fungerar. Så jag har ju en väldigt, väldigt djup insikt och kunskap och förståelse för hur de här små snuttarna av genetiskt material som ett virus är. Det kan vara RNA eller DNA, men det sitter ju inuti en proteinkapsid som det kallas för. Så det är ett skal av proteiner. Och de är ju, alltså, De är ju väldigt specificerade. De har gener som gör att de kan använda cellens maskineri för att replikera sig, alltså för att göra fler av sig själv. De har gener som de tar ju över en cell och bestämmer över cellen att, så att det ska bli en vårta. En vårta är en benign, alltså en godartad tumör. Mm. Och det börjar med att du har en spricka i huden, så kommer det ner ett litet virus till basalcellerna nedanför dermis och epidermis där nere. Kommer ner i basalcellen, den tar över en basalcell och sen så tvingar den cellen att gå ett steg mot att transformeras. Alltså att den förlorar vad ska man säga, kontroll. Det finns olika kontrollsteg för celler, hur de ska växa till och när de ska bli differentierade och såna här saker. Men de tar över cellens förökningsmaskineri eller delningsmaskineri så att de tvingar den här cellen att dela sig lite mer och lite mer. Mm. Så blir det ju en vårta då. Och sen längst ut på vårtan så finns det ju keratinocyter då. Och de här och det är där som virusproduktionen, alltså produktionen av partiklar sker allra längst ut. Så det här är ett sätt för viruset att föröka sig och sprida sig vidare. Virus är inte levande, det vet vi ju. Men de måste ha en värdcell för att kunna replikera sig och bli fler. Så att de kan sprida mer genetiskt material. Och som jag ser det, vi märker inte av virus om vi har ett väl fungerande immunförsvar. Vi märker inte av några såna här, att det finns miljardtals olika sorters mikrober i våran kropp. Så länge vi tar hand om kroppen, så länge vi har ett bra mindset, eller ett riktigt mindset, friskt mindset, så märker vi inte någonting av såna här saker. Men det är när man börjar bli rädd, man spänner sig, och när vagusnerven inte fungerar som den ska, och alla de här grejerna, då märker vi av de här sakerna. Och de är, alltså bakterier är ju, till exempel, då de är väldigt, väldigt beroende av sin miljö. Och det var en av de sakerna vi fick göra i labbet, är att odla bakterier. Då kanske man väljer att odla hallobakterier som behöver mycket salt. Det är de här bakterierna som man ser om man köper skinka som är paketerad i påse, så kan det vara lite gnistrande eller så här glimmande liksom. Det är saltbakterier som växer där då. Det finns bakterier som absolut inte klarar av något syre. Så om du slutar att andas, då kommer de bakterierna att ta över din kropp, och till slut så har de ihjäl kroppen liksom. För de ska bryta ner en döende kropp. De är där för att göra det. För att, jag menar, hur skulle det se ut om våra kroppar inte bröts ner, eller om träd inte bröts ner? Utan det här är opportunister, kan man säga. När någonting förlorar sin livskraft och energi, då börjar de här patogenerna, alltså de som är sjukdomsassocierade. Det är inte de som orsakar sjukdomen. De växer till där sjukdom redan finns. Och de goda bakterierna växer där i en god miljö, där det finns mycket syre. Och de hjälper oss att bryta ner mat. De hjälper oss att producera antibiotika. De krigar mot sådana som inte ska vara där. Så allting beror på vårt eget tänk. Hur vi tänker om oss själv. Älskar jag mig själv och tar väl hand om mig själv? Sover som jag ska, dricker vatten som jag ska, har kärlek i mitt liv, har roligt i mitt liv. Då märker ju inte jag att det växer, liksom att jag har en hel flora, ett mikrobiom. Jag märker ju inte av alla kvalster och grejer som finns på kroppen heller. Men det är ju liv överallt, liksom. Överallt. Vi ser inte, vi tänker inte på det, men de är där. Men blir jag sjuk, då ska de komma in och bryta ner min kropp om jag är tillräckligt sjuk då. Så
om jag då undrar, hur smittar det här viruset?
Ja, virus.
Virus, alltså vi pratar virus.
Ja, de finns överallt. De är överallt och hela tiden.
Men låt oss prata om munskydd då, till exempel. Ja, jag kan inte låta det.
Två dubbla eller tre dubbla, eller vad ska vi ha nu?
tre dubbla, kanske.
Alltså, ärligt talat, jag har hållit på med såna här, ärligt talat, jag säger, det är ju inte för att jag inte är ärlig annars, dumt uttryckt. Som jag ser på det, som jag har hållit på med de här sakerna så länge, så när den här corona-grejen kom alltihopa, jag bara, liksom, whatever, liksom. Jag har inte brytt mig så mycket om det. Eftersom jag har gått igenom alltihopa själv och tittat på djupet på vilken inställning jag har till, till mikrober och till virus och till bakterier. Jag älskar dem. De hjälper oss att överföra genetiskt material och vi kan utnyttja det på ett bra sätt. Det kan hjälpa oss att evolvera när vi har rätt tänk. Så munskydd. Ja, alltså. Jag vet inte, jag tittat lite grann på, de gjorde någon mätning av vad som händer, men du får ju mycket mer koldioxid kvar i kroppen. Du får ju in mindre frisk luft, säger sig själv. Och sen att du återandas koldioxid.
Samma, liksom.
Ja, det kan man ju bli ganska snurrig av i knoppen. Och, nej, men det, jag tycker det är väldigt mycket en symbol för att tysta människor, känns det som. Och det är också väldigt märkligt hur för några år sedan så då fick man inte gå in på en bank med liksom en huva över sig så, för då är man en rånare, eller man kan inte gå på en buss med och vara som muslimska kvinnor kanske täcker ansiktet. Det diskuterade vi då och tyckte att nej, men så kan man ju inte, det var ju inte något bra. Nu ska det helt plötsligt vara okej då att täcka in ansiktet. Så det är ju, där måste man ju också fundera på varför. Varför manipuleras vi på det här sättet och styrs vi på det här sättet? Så, men jag har inte märkt speciellt mycket av det här på gården. Har vi ju, allt har gått vidare som vanligt. I Örebro, så under den här tiden som vi har haft corona och covid-19, så jag har sett mindre än 30 masker på hela året. Även om jag har varit inne i stan varenda dag. Så att vi har varit lyckligt förskonade från det här på något sätt. Ja, så jag har inte tänkt så mycket på det faktiskt. Så det, jag har ägnat mig åt andra saker.
Och det är ju men jag ser ju det dagligen. Liksom. Jag var på handboll igår liksom, med barn. Och så sitter en pappa med liksom, ansiktshistoria. Liksom, och på våran lokala ICA liksom, så kommer ofta en kille med skidglasögon och munskydd och... Det här är ju min personliga åsikt. Jag tänker så, hur ska han må när han förstår att han inte hade behövt gå med skidglasögon i ett helt år? Eller mer? Nej, men det är bara, jag kan inte låta bli att tänka på det. Liksom, och jag försökte så här, köra ut alla föräldrar. Liksom. Ingen förälder får ju vara med på några aktiviteter. Liksom. Så, och det är ganska många i där jag bor faktiskt. Förhållandevis som har munskydd och förhållandevis många som kommer i sina stora bilar själv med munskydd. Och jag kan inte låta bli att fundera över varför man sitter själv i en bil med munskydd. Ja. Nej, men det får stå för dem. Men jag kan inte låta bli att tänka på det.
Ja.
Så, och inte folk i min omgivning heller.
Men... Nej, men det är, vi lever ju i olika världar. Ja. Kommer vi in i kvantfysikens värld också. Och magi som är vad som intresserar mig mest just nu. Och där det är ju intressant, jag vet inte om du känner till David Hawking. Han skrev en bok i mitten av 90-talet som heter Power versus Force. Och det finns en skala i den boken, en emotionell skala där man kan se olika frekvenser för olika känslotillstånd. Och då har du depression längst ner som är 20 hertz eller vad det är för någonting. Och sen har du du har ju alla möjliga som apati och sorg och skuld och skam. Skuld och skam och depression. Depression är absolut längst ner. Sen har du skam ovanpå det som är lite högre då. Och sorg och skuld och alla de här. Sen kommer du upp till kärlek. Jag tror det är på 400 eller 500. Och när vi är kärlek, när vi vibrerar i kärleksvibrationen och högre, det är då vi börjar skapa vår egen verklighet. Och kommer du upp till bliss och upplysning och sånt där, då är du bara flöde hela tiden. Och då, det är så intressant, jag fick lära mig av min andliga lärare, Lien, som kom in i min värld i mitten av 90-talet. Och jag var väldigt sjuk. Och hade hoppat av labbet och gått igenom katastrofala saker med min relation med min man och med konkurser och liksom allting bara brakade. Jag var tvungen att hoppa av labbet. Det här var 95 i samband med att Adam kom in då, Adam föddes.
Mm.
Så mina barn har verkligen väckt upp mig. De har varit mina bästa lärare. Men när Adam då, jag hade honom i magen, då blev det omöjligt att gå tillbaka till labbet. Det var som han styrde mig liksom inifrån. Och jag klarade inte av att gå dit bara.
Mm.
Jag hade jättebråk med min handledare. Hon då som har patent på Gardasil idag. Hade jag varit kvar så hade jag varit miljonär många gånger om. I dollar. Mm. Men det gick inte. Och vi bråkade varje morgon, hon och jag. Och till slut så sa han, men du kan ju inte vara kvar här. Jag grät liksom varenda dag. Jag bara grät. Det gick inte att vara kvar. Och hon sa, du måste ut härifrån. Du kan inte vara kvar. Ja, men vad ska jag göra? Jag kan ju inget annat än att göra experiment och forska.
Mm.
Jag vet inte ens om jag flippar hamburgare på McDonald's. Liksom. Vad ska jag göra då? Jaha, det här är min utbildning. Jag har hållit på 20 år med det här.
Mm.
Så livrädd då liksom. Och, nej, jag hade inget val. Jag kunde inte gå tillbaka. Och jag svimmade hela tiden. Jag fick epileptiska anfall. Eller jag fick epilepsi av de här vaccinerna som jag tog. Så när det var så här stressat då, så kunde jag bara inte vara i den miljön längre. Det var väl typ min själ liksom. Nu ska jag göra något annat.
Mm.
Och där var vi i New Mexico. En fantastisk värld utanför som jag inte hade sett. För jag jobbade 10 timmar om dagen. Inklusive helger. Jag jobbade jämt. Amerikaner är ju så. De jobbar ju gärna 2-3 jobb liksom, för att få ihop det. Så hon tyckte jag var jättekonstig då. När jag behövde vila mig. För jag var gravid. Och mina läkare sa att om du inte vilar dig 2-3 timmar om dagen på dagen, så kommer du förlora ditt barn. Och det där tog hon ingen som helst hänsyn till, utan nej, här kör vi liksom. Så det blev bara mer och mer stridigheter och bråk. Och hon saboterade allting för mig också, så hon gjorde att min försäkring inte fungerade. Så helt plötsligt satt vi med hundratusentals kronor i och du känner ju till det här också. Så det var ju bara konkurs med allting. Allting bara rasade i mitt liv. Och jag tror att det här är en del av den här uppvaknande processen. Att det gamla paradigmet som vi lever i, när det inte längre är hållbart, så rasar saker. Det rasar och rasar tills man når botten. Och då är det bara att kravla sig upp och skapa ett nytt tänk och en ny värld för sig själv. Så och då började min intuition och min själ komma in väldigt mycket. Det här var ju efter Adam var född och jag hade hoppat av labbet. Och där är vi i New Mexico, som the land of enchantment, som är New Agents mecka. Alla håller på med kristaller och med massageterapeuter. Och väldigt, väldigt öppna. Och man kunde gå ner för gatan på Central Avenue i Albuquerque och heja på folk, och det var så roligt. Och frågade, var kommer du ifrån? Jag kommer från Plejaderna, säger de så här, eller Arcturus eller Sirius. Jag är från Örebro, säger jag liksom. Så nej, det var väldigt intressant värld, för det fanns liksom inga gränser. Och indianer och cowboys, så den här världen hade ju inte jag sett. 18 månader i ett labb i en källare där vi jobbade stenhårt, så jag hade ju inte sett vad som fanns utanför. Men då det blev ett väldigt tvärt avbrott, och jag fick komma ut och verkligen upptäcka den här fantastiska världen som fanns där ute i öknen. Och
för du gick kvar i totalt 10 år,
eller? Jag blev kvar i 10 år, ja, i New Mexico. Så det var ju där Adam föddes då också. Och min dotter Isa är fortfarande kvar där i Taos, indianbyn Taos Pueblo, långt upp i Klippiga bergen. Så och jag är så tacksam för alltihopa det här, hur det har hänt. Och när jag tittar tillbaka på det som var så svårt och jobbigt då. Hur det var nödvändigt för att jag skulle ta de här stegen som jag har tagit. Så jag ser ju alla sambanden, hur det ena leder till det andra. Och alla de här sjukdomarna som jag hade, vilken djup förståelse det har skapat. Och det blev ju extra intensivt när jag tappade mitt hår, jag tappade allt håret. Och det var också en sån här väldigt stressad grej. Och jag fick en sjukdom som heter alopecia universalis. Och det var ju för att jag var så förgiftad och så stressad och mådde så dåligt. Och det gick väldigt fort också. Det gick på ett par veckor, så hade jag tappat hälften av håret. Första, eller jag var här i Sverige då. Det här var precis millennieskiftet. Och jag hade en stor konflikt med med min mamma. Och jag bestämde mig för att jag ska inte visa hur arg och besviken jag är. Så jag höll känslorna inom mig.
Mm.
Det är livsfarligt att hålla känslor inom sig. Alltså de blir ju som syra inombords, som man inte uttrycker att man är arg eller att man är besviken. Mm. Känslor ska uttryckas, det är bara så. Men jag är uppfostrad i en värld, eller levde i en värld där känslor inte fick uttryckas. Det var så jag höll det inne. Och jag kände liksom hur det bara var som ett järngrepp som tog tag i mig. Och jag skulle flyga till USA dagen efter. Så vi lämnade här. Vi hade varit här och firat jul och millennieskiftet. Och sen skulle vi tillbaka till Albuquerque. Och då sov jag över hos en forskarkollega och jättegod vän i Knivsta. Och det var där liksom allting. Jag vaknade på morgonen och hälften av mitt hår låg på kudden. Och jag hade ju långt hår.
Mm.
Och alltihopa låg där. Jag går upp liksom och ställer mig framför en spegel och tar en borste. Och det bara rasar. Och det var som en järnhjälm ovanpå skallen. På grund av alla mina outtryckta känslor som jag hade hållit inom mig.
Mm.
Så den insikten att vi måste ut, känslor måste få komma ut. Vi är ju människor, vi är känslovarelser, och att inte få uttrycka sina känslor, som är lite svenskt så där på vis, är ju livsfarligt, dödligt.
Mm.
Så jag känner nu liksom, det kanske är en av de viktigaste insikterna jag har fått genom hela den här historien. Mm. Hur viktigt det är att vara sig själv, autentisk. Är man ledsen så gråter man. Är man glad så skrattar man. Är man arg så kanske man skriker på någon. Eller bara sparkar på någon.
Mm.
Men att känslorna måste få komma ut.
Mm.
Och att det är friskt med känslor. Mm. Så. Ja, jag vet inte var vi börjar den där tråden. Det är bara. Det var papillomvirus och gräddasil började vi på. Och,
Men också, du började ju faktiskt med att prata om en av de viktigaste insikterna. Just Att få vara dig själv.
Yeah.
För känns det som att du ändå kom tillbaka till den. Ja. Här med ditt hår som ramlade av. Och sen så kan inte jag låta bli att tänka på Sverige. Det är intressant att vi är i Sverige.
Mm.
Vi båda pratat så här att. Ja, men jag pratade med din son här också. Om att inte ville vara i Sverige. Sen så befinner man sig i Sverige.
Mm.
Ja, och, men jag tänker jättemycket på Jante. Att inte få uttrycka känslor. Och att det börjar så tidigt. Mm. Alltså vi skolar ju verkligen in. Så här, från, nu tänker jag gemene man. Så här, från barnen i ett. Och är det någonting som barnen får lära sig här. Så är det ju att de ska. Ja, de ska bli som alla andra. Liksom. Mm. Det börjar väldigt tidigt.
Mm.
Och människor här i Sverige. Tycker ju väldigt mycket om lydiga barn. Så här, åh, vad välfostrad.
Absolut.
Ja, jag vet inte varför vi kom in på det. Men jag tänkte att allt där hänger ihop så här, att få vara
det gör det.
Hur många barn kommer inte tappa håret, tänker jag, i framtiden om vi inte så jag tänker, så du har en viktig uppgift här så alltså, att fortsätta.
Ja. Och det är ju det jag jobbar med sedan lång tid tillbaka. När jag gick ut ur labbet och började lyssna på min själ. Jag hade ju fått lära mig i Sverige att det finns ingen själ. Vad är det för någonting? Jag ska inte säga vem som sa det till mig, men oavsett, jag liksom, nej, det finns ingen skäl. Alltså, det gör det väl på något vis. Mm. Nej, men så trycktes det där ner, Och, säg igen.
Men vi pratar om Jantu, att inte få vara sig själv. Och så bara tänker jag så här på hur jag liksom refererar sig. Men jag tänker, nu var ju det en annan president för länge sedan, men nästan alla presidenter i USA pratar ju ändå om Gud. Och sen så tänker jag så här, i Sverige pratar vi typ inte om Gud.
Mm.
Och nu vet jag ju inte ens, jag är visserligen troende, men jag vet inte ens, jag tänker mer att Gud är någonting som något gott som ger oss. Med risk för att vara, så här, jag vill inte vara, men så här, för mig är det så här, jag kan inte andas och leva utan att koppla upp mig på det där som jag upplever är större. Och jag ser, det är så naturligt för mina barn. Och det är så själlöst så mycket här i Sverige överlag. Alltså, så här, det finns ju mycket fantastiskt, men det är som att vi fostras in i att bli så här, individer och ensam och stark.
Mm.
Så tänker jag, det är så precis inte det Ja.
Jag håller med dig. Ja. Jag är också troende. Mm. Jag menar, det är ju allt som är. Indianerna kallar det Aldaris. Allt som är. För mig är gudskraften en intelligent och kärleksfull kraft som ger mig det jag tänker på och ger känsla till. Enligt attraktionslagen.
Och det är någonting, det är som att vi nästan så här fostras från modermjölken här. Att alltså vi är så ensam och stark och att det finns inte där. Och även om man går till kyrkan så upplever jag, alltså jag har ju uppträglat med att läsa teologi i massor med år och trodde att jag skulle bli präst. Och liksom dras dit, men det är som att jag liksom hela tiden så här, går därifrån som en sårad katt, så här, du vet. För att jag hittar aldrig Gud där.
Nej.
Jag hittar bara Gud i alla andra sammanhang. Så.
Ja. Jag förstår vad du menar, absolut.
Men jag vill så här, väva in dig i det, så här, och hitta sig själv. Jag tänkte, alltså jag har aldrig hittat någonting som heter liknar mig själv i kyrkans regi.
Nej.
Så.
Nej, man får inte uttrycka känslor där. Då ska man sitta tyst och vara allvarlig. Ja, och man får möjligen gråta om det är en begravning.
Ja, så måste man också PK. Och jag kände aldrig så, nej, men jag var liksom inte rätt. Om jag hade varit på ett annat sätt så hade jag varit rätt.
Mm.
Så. Men man får ju heller inte ställa för mycket frågor. Och man får ju inte vara för jobb. Det får man ju egentligen ingenstans. Men det är därför jag tänker, det är därför jag sitter här med dig. För att jag vill ställa frågor. För att jag är nyfiken. Och så, men... Och varför får man inte ställa frågor? Så här, varför är det så jävla förbjudet? Liksom?
Det är för att
och vara nyfiken.
För att man ska ta mod till sig och bli en modig människa. Bland många som inte är så modiga.
Mm.
Och det är som vi pratade om också. Att uppleva den här resan.
Mm.
Från att vara en av skocken. Mm. Av, det var någon som blev irriterad med mig häromdagen när jag skrev sheeple. Liksom. Men jag har också varit en av de här i fårskocken som var rädd och i gruppen och inte vill sticka ut och alltihopa det här.
Ja, man bara accepterar. Så de säger att det är, men vem, för det första nummer ett, vem är dem? Och så vem, så här, och när man börjar fråga så blir det ju obehagligt ganska direkt. Mm. Bara det är ju egentligen så här tecken på, så varför får man inte ställa frågor?
Fast du får ju det. Ah. Men det blir ju konsekvenser.
Ja, såklart.
Så, när du tar dig den... Alltså när du börjar bli ifrågasättande. Mm. Och du märker hur det blir skakigt för människor runt omkring dig. Mm. Därför att du gör ju det jobbigt för dem. Mm. Det blir ju kognitiv dissonans.
Mm.
Jag har också upplevt de här sakerna. Så.
Men jag tänker så mycket på det. Men så just så fort du gör det och så fort du kommer... Du måste folk labla dig. Ja. Så att, men alltså jag är inte intresserad. Jag vill inte.
Ja.
Jag vill få fortsätta ställa de här frågorna. Så alltså, men sätt inte någon jävla liksom stämpel på mig.
Men det här är en fas i uppvaknandet. Mm. Och man kan se ganska tydliga faser i uppvaknandet. De första sakerna som jag började notera.
Mm.
Det var ju dels vaccinerna var ju väldigt
det är ju så konkret. Stigmatiserat så att här ja. Alltså det är ju det folk står ihjäl varandra.
Ja, det är någonting som inte stämmer här. Mm. Alltså har Gud gjort skapat mig med ett defekt icke fungerande immunförsvar liksom ja. Det kändes ju jättekonstigt att du måste gå till ett läkemedelsbolag för att jag ska fungera på rätt sätt. Det var liksom nej.
Fungerade ju massa tusen år innan.
Ja, vi har fungerat miljontals innan. Ja,
miljoner år.
Ja. Så, precis. Så, så varför skulle vi helt plötsligt ha blivit skapade på ett sätt som inte fungerar då? Så att jag måste gå till Big Pharma för att få en spruta för att jag ska fungera på det. Nej, det håller inte liksom.
Mm.
Det fungerade inte i min värld. Så där började. Men sen började jag liksom se chemtrails och sådana saker. I New Mexico. Det var, de gjorde ju ett rutnät. Alltså, om du har blå himmel hela tiden. Då, så lägger de sådana här rutnät över stan. Mm. Och jag sa, vad är det här för något? Det ligger kvar liksom hela dagen.
Mm.
Så det var ju också jättekonstigt. Jag började titta i det. Och det var ju på 90-talet som jag kollade på de här grejerna. Och sen kom jag på då att nej, men det här är ju något som inte var riktigt rätt. Liksom det. Mm. Ja, så gick jag igenom det. Och sen... Ja, det var ju, vad heter det, 9/11, de här två tornen som ramlade ner och började grotta in mig på det. Jag satt säkert i en månad. Det här var jättespännande faktiskt. Vi bodde i Albuquerque när det här hände. Och dagen efter, vi hade ju inte radio eller tv eller någonting. Mm. Vi var verkligen new age-iga, jätteflummiga hippie i stuket liksom. Så jag och min man och barnen, så det var... tie-dyes och vi hängde mycket med, ja det var liksom jätteskön miljö. Så vi lyssnade aldrig på den här nyheten. Så ringde då Jasons, alltså min ex-man då, hans mamma ringde precis när det här höll på att hända då och berättade att de här två tornen höll på att ramla ner. och jag ser jag snittrar nu, liksom det blir så övertydligt va, hur saker är fejkade och det är liksom manus filmade. Det här var ju världens bästa filmmanus.
Mm.
Men grej, det intressanta var att dagen efter så kom i Albuquerque Journal på framsidan, för då gick vi och köpte tidningar faktiskt för att se vad som hade hänt. Då står det, rubriken var världens snyggaste demoleringsjobb, alltså världens snyggaste rivningsarbete. Mm. Och då, hela tidningen var full med, här har man satt bomber och så här har det gjort. Det var en rivningsexpert som förklarade alltihopa dagen efter för mig, så jag visste ju redan då vad som hade hänt.
Mm.
Så, och så när alla andra började prata om att det var någon flygplan som hade liksom så, nej, det här går inte ihop liksom. Och de hade ju redan skrivit alla de här grejerna. Sen så dagen efter det så fick ju sparken den här journalisten, killen som hade skrivit om det här. För det var ju, de hade ju varit lite för snabba då med att tala om hur hade det gått till. Och sen kan man ju tro vad man vill om det, men eftersom jag redan på en gång fick den informationen så blev det total kognitiv dissonans för mig när man börjar säga, när den offentliga historien kommer ut då. Så då var jag ju verkligen tvungen att snöa in mig på alltihopa. Du hittar ju massor med konstiga saker som inte stämde. Så det var 2001 där. Sen har det ju bara fortsatt liksom. Och jag ifrågasätter allt. Jag är forskare, det är mitt jobb. Eller jag är fortfarande forskare. Nu forskar jag medvetande istället.
Men
så jag hade ju fått lära mig det, att ifrågasätta. Så det var inget konstigt för mig. Och när man kommer till USA också, så då är det ju liksom högt i tak och öppet och man pratar om saker och ting. Sen började vi ganska omgående ha stora fredsdemonstrationer i Albuquerque också, i New Mexico. Där vi ville ju inte liksom, det skulle startas krig och det var golfkrig, det här Gulf War, och det var en massa konstiga Gulf War syndrome, alla möjliga konstiga grejer. Så jag läste väldigt mycket om det här och snöade in hur mycket som helst på det. Så det gjorde ju, när de här sakerna började dra igång i Sverige och folk började titta på det här, då var jag liksom redan färdig med det. Så jag bara tyckte att det var skönt att det är andra som vaknar. Men då, så jag har gått allt mer in på att lära mig om magi. Hur vi skapar med våra tankar och med våra känslor. Och när man kommer in i nollpunkts, eller du är inne i den stilla, du är totalt stilla och fridfull inom dig själv och du inte tänker någonting och du bara är i flöde, vilket jag går omkring för det mesta dessa dagar, är det ett flow i allting som är, det är det jag längtat efter hela tiden, att förstå hur flow fungerar. Och när du är där, då är ju allting bara magi. Och det finns ingen som har någon masker på sig i den världen, utan det var det jag skulle komma tillbaka till. Lea ändå, min andliga lärare, det är hon som har gjort det möjligt för mig att växa tillbaka mitt hår och gjort mig av med alla de här degenerativa sjukdomarna. Jag är lite hål kvar i skallen fortfarande, men från att inte ha ett enda hårstrå på kroppen, jag hade ingen näshår, hade inga ögonbryn, inga ögonfransar, inte ett hårstrå på kroppen. Och det här är ju otroligt spännande. Att vad hon sa till mig då, jag hade ju sista håret jag hade satt på benet här. Så jag ritade lite ring kring det, för att jag måste komma ihåg när växer hår, tänkte jag. Men jag tappade ju det också, så att jag var helt som en alien, helt utan anledsdrag eller någonting, och tyckte jag så fruktansvärt ful ut. Som hon sa, att ja, men du kommer ju att växa tillbaka ditt hår. Nej, men det kan jag ju inte göra. Jag hade ju läst all forskningen. Så det står ju här att man inte kan. Det här är ju en obotlig sjukdom. Jo då, du kommer att fixa det här. Så sa hon, var vill du växa hår? Och vad vill du ha för färg på håret? Och sådana där saker. Så, kan jag bestämma det? Ja, det är du som, det är liksom du som är medvetandet i det här. Det är du som bestämmer hur din kropp ska se ut. Jaha, okej. Ja, jag vill definitivt ha hår på huvudet. Jag vill definitivt ha mina ögonbryn och mina ögonfransar. Jag vill ha näshår, är jättebra att ha. Utan näshår så bara rinner hela tiden. Jag vill ha lite här och lite här så jag inte ser ut som en bebis. Men resten kan vi strunta i. Och så här, okej. Vad ska du ha för färg då? Så här, nej, men nu räcker det liksom. Nu. Ja, men du kan ha lila hår om du vill. Nej, det får Gud bestämma. Så här. Den biten får Gud bestämma. så här, och sen alltid om det är för det högsta goda liksom, för det lärde hon mig också. Du skapar din verklighet, du skapar hur din kropp fungerar. Det är du liksom, inte kroppen. Mm. Jag är min själ. Min kropp är ju liksom i min själ. Men det här är inte jag, det här är mitt fordon som jag är i. Och köttkostymen, vilka kallar det för. Så gulligt. Men det är ju mitt tempel som jag får vara i. Och får sköta om på bästa sätt. Och bästa sättet att göra det är att hitta tillbaka till nollpunkten. Att vara helt stilla. Släppa det här tänkandet och bara vara tom i skallen. Och bara göra de sakerna som är. Kanalisera det som kommer i nuet.
Mm.
Och bara njuta av magin som öppnar sig hela tiden. Mm. Nu har vi kommit in på spännande saker som jag tycker är jätteroligt. Mm. Att hjälpa människor att släppa stress och släppa rädsla, släppa separationer, hitta blockeringar som vi har plockat upp i barndomen. De här sakerna sätter ju sig innan vi är 7-8 år gamla. Mm. Och när små barn går omkring i täta hjärnvågor, alltså ganska långsamma vågor, som är ett hypnotiskt tillstånd där vi tar till oss allt som alla säger runt omkring. Så vi programmeras till att passa in i en värld. Och tror att vi måste vara på något speciellt sätt för att människor ska tycka om oss.
Mm.
Och det är ju där vi tappar det. Från våra föräldrar, mamma och pappa kanske, eller vi kanske älskar att sjunga. Jag kanske skulle ha varit en operasångerska om jag hade fått vara helt fri liksom. Men kommer någon när man är 3 år gammal och man står och sjunger opera liksom, och säger, det låter bedrövligt, håll tyst unge liksom. Så var den operakarriären borta. Eller man kanske älskar spindlar och sitter och leker med en spindel och pappa kommer in, pappa är livrädd för spindlar och alltså är man rädd för spindlar. Och vi plockar upp det ena efter det andra, vi plockar upp idéer om att vi ska ha en god utbildning, man ska ha en partner, man ska gifta sig, man ska ha så många barn. Man ska jobba så här många år med det här och sen ska man sluta på hemmet och sen ska man dö vid 83,2 år eller vad det är för något. Förmodligen med 87,5 kanske, jag vet inte. Ingen aning. Men statistik, så är den här programmeringen för hur vi ska vara. Och inget av det är sant. Ingenting. Inte dumt. Jag undrar, vem är det som säger att jag ska leva så länge? Jag kanske ska bli 350 år gammal. Det var när Leanne då kom in till mig och berättade det här. Du kan skapa precis vad du vill. Allt är möjligt. Finns inga gränser. Jaha, liksom, vad vill jag då? Det var då jag började fråga mig själv. Vad gör jag när jag är helt fri? Vad gör jag med alla pengar i världen? Alla möjligheter. Kan göra vad jag vill. Vad gör jag då? Och så skrev vi ner en plan. Min man och jag. På där. Vi satt med ett stort papper på golvet. Och så satt vi där och ritade och skrev. Och vi ville ha ett hus. Åtminstone ett hus på varje kontinent. Och jag vill att mina barn ska kunna åka var som helst på planeten och känna sig trygga. Att vi bor på en fredlig planet som är ett hem. Heaven on Mother Earth. För oss alla. Och jag vill att alla ska komma ut ur offerskap och fattigdom. Och få uppleva mästerskap och rikedom. Och få leva sina syften och ha roligt här på planeten. Så det blev, jag skrev ner den här planen. Det är många år sedan nu. 90-talet. Och det har ju blivit så mycket bättre. Vi har vänner och familj över hela planeten. Inte Antarktis har vi inte några som vi känner. Men för övrigt så har det blivit, så vi har träffat så mycket fantastiska människor. Mina barn har ju mammor överallt. Liksom. Och det har blivit så mycket bättre än vad jag hade trott. Jag trodde att jag måste tjäna pengar för att köpa de här husen runt och anställa folk som ska hålla ordning. Varför det? Vi är en enda stor familj liksom, hela planeten, och vi tar hand om varandra och älskar varandra och förstår att vi alla är ett, att de allra flesta av oss vill samma saker. Vi vill känna oss trygga, vi vill ha mat för dagen, vi vill ha roligt med våra liv. Så det där tycker jag är så spännande, att jag har intervjuat och jobbat med flera hundra människor för att liksom verkligen ta reda på vad är det du vill med ditt liv och hur kan jag hjälpa dig med det. Och när man sitter och frågar såna här saker, så nästan alla vill samma saker. Vi vill inte känna att vi måste gå till ett tråkigt jobb och slänga bort vår tid. Man vill vara lycklig och glad, och det behövs inte så mycket egentligen. När vi släpper den här rädslan och omfamnar varandra och oss själva och låter kärlek och Gud få leda oss i det här, då är allt blir magi. Och i den världen finns det inga masker alls. Och det är det jag försöker säga nu återigen till Leanne som lärde mig de här sakerna som väckte upp mig. Hon sa att det finns två världar som är parallellt bredvid varandra. Det finns ett helvete och det finns ett paradis. Det finns himlen på jorden och det finns helvetet på jorden. Och allt det sitter här inne. Det är helt beroende på mitt tänk. Vad jag upplever. Och för mig är det här sanning. Det här är inte några teorier som jag håller på att utpröva. Utan jag har kommit till den punkten att jag vet. Och jag ser att det är så. Så det tycker jag är det mest spännande av allt nu. Att tänka, vad skulle vara det roligaste som jag kan göra nu? Och när jag började tänka så här, verkligen jobba med attraktionslagen. Så första uppgiften jag gav till mig själv var så här, med visualisering och verkligen känna in möjligheterna kring det här. Så satt jag med mig frågan, vad skulle vara det absolut roligaste? Jag har alla möjligheter i världen, jag har alla pengar, jag kan göra vad som helst. Och så satt jag mig och blundade i 5 minuter. Och så ser jag en scen framför mig. Där jag är på en scen tillsammans med en massa musiker. Och det är tusentals människor framför mig. Och de jublar. Jag står på scenen tillsammans med de här musikerna. Och vi har precis avslutat en konsert. Det här var innan jag hade stått på någon scen överhuvudtaget i mitt liv. Men jag kände att jag ska upp på en scen. Och jag ska känna det här. Och applåder. Och det var serpentiner. Och det var liksom, folk var bara... Det tog mig ett år. Så stod jag på London Jazz Festival på scenen och sjöng tillsammans med Matthew Herbert Big Band och Goldsmiths Ensemble, och vi hade precis avslutat en konsert på Royal Festival Hall. 3000 människor i publiken, alla jublade och vi fick bästa recensionerna för alla framträdande som hade varit då på London Jazz Festival det året, 2008 var det. Så det där, visualisera känslan och sen våga bara följa hjärtat. Så det tog mig på en resa till Indien, genom Europa, och sen så hamnade jag i London. Och där trodde jag att jag skulle vara i 3 dagar kanske, men jag fastnade i London i 1 år och hängde med musiker, och det var bara musik hela tiden. Och så blev det några konserter då med Matthew Herbert Big Band som var helt, helt outstanding. Helt fantastiskt. Så här liksom, ja. Börja med igen. Du skapar din egen verklighet. Du som bestämmer vad du ska ha hår på kroppen. Det är du som bestämmer vad du vill göra med ditt liv. Och en till rolig grej med det här med håret. Att custom skapa sin kropp. Liksom. Jag hade ganska mycket svarta, långa hår på armar och på ben. Och jag tyckte det var fruktansvärt. Så det där är magin. Att medvetet samskapa sin verklighet tillsammans med universum eller Gud eller vad vi nu vill kalla den, det stora, stora för. Ja. Så där är jag idag. Bara i den stilla punkten inuti. Bara njuter av det som utvecklar sig. Utmaningar, så naturligtvis. Speciellt i relationer med andra människor som inte förstår de här sakerna och så tycker att det är kan man tänka så? Eller ofta mest i kärleksrelationer också, man träffar människor som vill så gärna att de ska förstå men så saboterar de för sig, och det kan göra mig lite ledsen, att det är svårt att hjälpa människor som har mycket tunga cellminnen, för det sitter ju fast i kroppen. Och många människor är väldigt rädda för att gå in i det där, för att det är jobbigt att vakna upp.
Jättetufft. Och jag menar, det du beskriver, jag menar, för att komma till det du beskriver, inte för att jag gör anspråk på liksom, men jag har ju fått smaka på det, så behöver man ju liksom rasera ganska mycket. Och det är ju apropå ego och allt det här, att så det ju, i mitt fall så har det varit en väldigt oangenäm resa, och utifrån sett på många punkter så har jag ju gått från att ha det ganska bra till att typ bli helt misslyckad i liksom, andras ögon så här, katastrof på massor med plan. Jag menar, att vara framgångsrik är ju någonting annat. Tre bilar i garage. Alltså, så här, det är så många sakpunkter liksom, som bara, nej men bye bye till det. Sen så kanske vissa av dem så här, återvänder. Men det har varit en smärtsam resa.
Det är fruktansvärt. Det är superjobbigt.
Men det är också så här, det har inte funnits något annat liksom. För att komma ner så här, i djupaste, så är det som att totalt så här, tappa kontrollen också och bara släppa taget.
Mm.
Ja, för att det är ju där jag har mött det mest himmelska.
Mm.
Ja, och liksom genom den största smärtan och ja, men det är ju också inte vad heter det? Jag letar efter ord. Det finns ju något, förutom smärtan, så är det som att kändes det så förnedrande på något sätt. Så här. Och innan jag förstod att det är ju inte ens förnedrande. Men det känns förnedrande.
Ja. Absolut.
Mm.
Men du får ju möta alla de här, den här skalan som jag pratar om. Du får ju möta alla de sakerna. Skammen.
Ja, precis. Vad skam och vad är ordet?
Ja.
Och det, här, det är så jävla skämmigt.
Ja,
och skamfyllt. Och
ja.
Så bara tänker jag, men mitt i allt där så tänker jag att det enda som egentligen betyder någonting, det är ju Gud och kärlek och ja, gemenskap.
Ja.
Det är så här, men när vi sitter här så tänker jag gemenskap. Och vad har ändå så här, det fina med 2020, så tänker jag att i det här, så som jag tänker, folk försvinner bort från sina arbetshus. Så min upplevelse är att så många som kanske inte ens hade tänkt på det, men de gillar ju så här, det som ändå har hänt, så här, få vara hemma, såsa runt lite. Så här, man umgås på ett helt annat sätt, för att vi har tvingats att umgås på ett annat sätt. Mm. Och då tänker jag åt sig gemenskap. För min upplevelse av Sverige är ju att det har inte handlat så mycket om gemenskap innan. Så här, vi är väldigt så här, och helt plötsligt så är vi så här, och det är ju så fint. Det är så fint.
Mm. Mm. Eller hur?
Mm. För det är ju det. Jag tänker att vi alla längtar ju efter så här, att få tillhöra liksom, och få vara med en annan människa. Bara så här, sitta och titta dig i ögonen och bara att bli bekräftad. Vi människor är flockdjur. På gott och ont. Så.
Ja, ja, absolut. Mm. Ja. Ja, det är flera saker som kommer upp när du pratar om det här. Dels den här med rädslan och vad vi är rädda för. Och de allra flesta är rädda för förändring och för det okända.
Mm.
Och just de där bitarna, att när vi tittar tillbaka, jag tittar tillbaka på 2020 som för många har säkert varit helt fruktansvärt, om man har förlorat nära och kära. Och blivit befriad från sin fri, blivit inlåst, lockdown och alltihopa. Men så tittar man på det nu och ser de här sakerna som du säger.
Mm.
Och förstår att ja, men nu har du fått vara hemma med dina barn. Och ni har fått vara nära varandra. Och du har inte behövt åka iväg till det här jobbet som du kanske i alla fall inte gillade. Mm. Och att det finns en sån perfektion i det här.
Mm.
Och när man har, som du och jag har, en gudstro. Mm. Vetskapen, jag kallar det universum, kallar det vad du vill, det spelar ingen roll vad vi kallar det, men en intelligent och kärleksfull kraft som ger oss det som vi har i vårt hjärta, vi tänker, det vi behöver faktiskt, det vi behöver.
Mm.
Och när jag lär mig att tycka om och älska det som jag behöver, det behöver ju inte vara mer än så. Du pratar om tre bilar och fina villan och alltihopa, det är väl jättebra, men det är inte det som vi behöver. Det är få personer som behöver ha 3, 4, 5 bilar. Eller, det är alla de här sakerna, det materiella. När vi låter det materiella få vara det viktigaste.
Mm.
Och vi glömmer själen och det stora. Och den här kraften och universum. Det är då det blir fel.
Mm.
Eller fel, det är inte fel heller. Det är en upplevelse.
Nej, men precis. Ja. Jag tänkte att det finns ingen rätt eller fel.
Nej, det finns ingen rätt eller fel.
Och nu kan jag inte låta bli att tänka på att inkludera alla de familjer och de barn som inte har haft en sån angenäm upplevelse. Alltså, för det finns ju faktiskt massa barn som har lidit under de här restriktionerna. Men jag tänker så här, då kommer ju det också upp till ytan. Om det nu ska finnas någonting bra i det. Att så här, då måste vi ju ändå ta i tur med det. Och titta på det. Varför är det på det viset?
Mm. Mm. Absolut. Mm. Det är ju massor med bra saker som har kommit ut. Och som kommer ut av det här också. Absolut. Mm. För mig är det helt orkestrerat. In i minsta detalj med perfektion. Så sker varenda sak exakt som den ska.
Mm.
Och när jag vet det. Nu kan jag rasa i medvetande också och känna mig stressad och orolig för vissa saker. Inte orolig längre, men lite så här, som när ni skulle komma hit och bli lite så här, ja, ska det bli det här? Filma och så.
Mm.
Men det är ju, jag hade det här är också en sån här livsavgörande upplevelse för mig under skolgången förra året. Jag gick en termin på musikteaterlinjen på Hällefors folkhögskola här i Örebro, Örebrofilialen, och jag har haft cirkuslektioner.
Mm.
Och det är också en sån här grej som jag drömt om och som jag drömmer om för våran gård här, för vi vill ju gärna utveckla gården. Vi har typ pratat någonting annat om det, men det är väldigt, det är just den stora anledningen till att jag är här i den här gården som vi har haft i släkten i över 500 år.
Mm.
Och att göra den tillgänglig för människor på ett större och mer, ja, vad ska jag säga, låta fler ha tillgång till det här. För det, vi har ju trädgårdar här, vi odlar saker. Vi odlar hampa och vi odlat i 3 år till exempel. Men vi har liksom hundratals olika läkeväxter och grejer. Men också när det är konsten och kulturarvet och hela den biten. Så har jag tänkt att ha en cirkusskola här.
Mm.
Och så kommer ju den här cirkusläraren då, cirkusbjörnen, kommer in i vårt liv. Och vi får i uppgift att göra ett cirkusnummer. 3 minuter. Att framföra en känsla.
Mm.
Och det var ju aldrig någonting som jag hade tänkt på förut. Även när jag har stått på scenen. Så jag är ju liksom en amatör. Jag har alltid gillat att sjunga och så. Men med professionella sammanhang så är det ganska lite. Men ändå stora saker som har hänt i mitt liv. På grund av att jag har manifesterat det. Gjort det synligt. Det som redan fanns där. Så det här cirkusnumret. När jag börjar tänka på det, jag börjar tänka på mitt jobb som coach eller någon som faciliterar någon annans utveckling eller hjälper någon att blomma eller hjälper någon att komma ut i sin puppa.
Mm.
Då tänker jag att det finns så mycket rädsla. Sådär. Rädslan har ju styrt mig i större delen av mitt liv och styr så många av oss. Och då var det där, kom det upp igen det här. Hur känns det när den här lilla fjärilen ska komma ut ur kuppan? Och det var som alldeles... Men då tittar han, min lärare tittar på mig och så säger han, du, alltså, tror du verkligen att fjärilen är rädd för att komma ut? Sådär. Jag sa, nej, egentligen inte. Men jag har ju varit så rädd för att göra det. Ja, men det är ju för att du är människa. Liksom. Men har du funderat på att se på det här med nyfikenhet istället?
Mm.
Att inte vara rädd utan vara nyfiken på världen där ute. Den kanske inte är så skrämmande och läskig som du har trott. Så. Ja, det har du ju rätt i. Så kan man ju faktiskt se på det. Så att, ja, men du kanske ska framföra nyfikenhet och hur det känns. Och så tog jag mina fire här, och utvecklade ett nummer kring nyfikenhet. Och det här är ju bara några månader sedan. Det kanske var i oktober förra året. Det fick mig verkligen att se på världen på ett helt annat sätt.
Mm.
Så det blev 3 minuter om nyfikenhet. Och när jag tittar på det nu så är jag så här, wow, det där är ju vad bra hon är. Liksom. Istället för att titta på mig själv med det här kritiserande. Jag har aldrig gjort något cirkusnummer i hela mitt liv. Så aldrig någonsin. Men det här är ju, wow. Och då kunde jag se på mig själv med nyfikenhet också.
Mm.
Då var det något helt annat. Inte kritiskt, inte... Så nu är hela mitt liv handlar om nyfikenhet istället.
Mm.
Och det är ju en helt annan känsla än att nej, men nu ska det vara förändring. Åh, vad läskigt och fy, som jag var programmerad att vara förut. Jag har programmerat om mig till att vara oskuldsfullt nyfiken på livet och på världen.
Mm.
Och alltså, jag vet inte hur ofta jag springer fram till folk som jag gjorde nu, liksom tittar i ögonen och säger, ja, vad är du? Aha. Nyfiken, vem är det här? Så.
Mm.
Och då blir det ju, då blir livet någonting helt annorlunda.
Mm.
Är det inte, vad ska jag vara rädd för? Mm. Jag menar, ibland kan det ju vara bra att liksom sund rädsla. Men, men det går så snabbt att vända om den ändå. Även när det är väldigt, väldigt läskiga, otäcka situationer.
Mm.
Så om jag är nyfiken på det här så... Då blev de här otäcka människorna som jag trodde skulle vara dumma mot mig. De blev till änglar helt plötsligt.
Mm.
Så det fungerar verkligen så. Det är två parallella världar. Och allt är avgjort hur jag mår inuti. Om jag är sympatikum...
Mm.
Fly, fäkta, frys. Eller om jag är parasympatikum. Njuta, älska. Nyfiket. Mm. Det är helt avgörande för hur upplevelsen blir. Och det är totalt olika världar.
Mm.
Och det är sådär som man... Men kan det verkligen vara så här? Nu vet jag att det är så.
Mm.
Men innan, kan det verkligen vara så här? Att beroende på vilket hormonuttryck jag har i min kropp. Om det är må bra hormoner, oxytocin och serotonin och dopamin och alla de där, så är jag i himlen. Men är det kortisol, adrenalin, så är jag snart i helvetet.
Men nu säger jag så tänker jag, så det här borde ju vara det viktigaste ämnet som barnen har på schemat i skolan. Alltså så här,
nu får jag änglapäls.
Nej men alltså så här, nej men jag blir liksom rörd när jag hör det. Jag börjar.
Ja, nu står det.
Ja, men det är det. Men jag tänker vad det är ju faktiskt någonting som vi stjäl från våra barn. Ja. Så här, i samma sekund. Ja, men samma sekund som de, det här är ju vad de borde,
eller hur? Lekfull, trygghet.
Men när vi hindrar dem hela tiden från att...
Nej, gör inte det. Det är farligt. Ja. Sitt ordentligt på stolen. Var tyst. Ät. Jag har inte hungrig. Ett! Men hela, vad håller vi på med?
Mm.
Nu ska du lära dig att läsa. Men mamma, jag vill göra det här. Du ska lära dig. Vad gör, precis som du säger. Mm. Vad gör vi med våra barn?
Och tänk om varje dag. Så här, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Så börjar man dagen liksom, med det här ämnet.
Det är viktigast som finns. För där har du tillgång till magi. Mm. Riktig levande magi.
Mm.
Hela tiden. Busigt, lekfullt. Mm. Jag vill plantera busfrön idag.
Ja, men jag känner så här, det var nästan så här ett avslut här.
Magiskt.
Det här, ja, men det här är vilket budskap. Verkligen. Ja, men
tack själv. Wow. Tack mycket.
Och apropå mod. Om du känner att du vill kliva utanför boxen, att du vill bli mer sann mot dig själv, så har jag just nu ett erbjudande om 10 coaching-sessioner för halva priset. Du kontaktar mig på soja@modigamänniskor.se och jag ser fram emot att få träffa dig.
Du ska vara rädd om naturen, släpp ut alla djuren, för ingen vill väl sitta i buren. Ekor satt i granen, skulle skala kottar, fick han höra barnen och då fick han så bråttom, och då hoppar han på alla gren, stötte han sin lilla ben. Var rädd om naturen, släpp ut alla djuren. Var rädd om naturen, för ingen vill väl sitta i buren. Ekor satt i granen så ledsen och trötter, hade ont i benet, kunde inte samla nötter. Och där satt han på sitt fällgren och slickade sitt svullna ben och den långa luna svansen. Var rädd om naturen, släpp ut alla djuren. Var rädd om naturen, sitta i buren. Lagt